sin berättelse som på engelska kallas för Point of No Return. Punkten varifrån det inte finns återvändo. Och det betyder att varje ord och berättelse har en punkt. När berättelsen har nått dit så kan man liksom inte gå tillbaka därifrån, utan då måste berättelsen fortsätta. Man skulle kunna ta Tolkiens berättelse om Sagan om ringen som ett exempel. Den börjar ganska mysigt och trevligt. Men så kommer det där ögonblicket när Frodo öppnar sin ytterdörr och ger sig av ut på ett äventyr. Och fram till den punkten så kan man ju liksom avsluta berättelsen. Det var ju en fin och mysig liten inblick i deras liv i fylke. Men när Frodo väl har lämnat det så måste vi ju se hur det kommer. Kommer härskarängarna att kunna förstöra sig eller inte? Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det finns liksom en sån punkt i varje berättelse där den måste gå vidare, där man inte kan avsluta den. Lukas berättelse om Jesus har en sån punkt, eller flera punkter, men han har en ganska tydlig sån punkt. Där berättelsen liksom ändrar skepnad. Därifrån går det inte att bara avsluta den, utan den måste få sin upplösning. I Lukas kapitel 9 och vers 51 så står det för dem. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Ordagrant på grekiska står det att Jesus vände sitt ansikte till Jerusalem. Fram till den här punkten var Jesus i ord och gärning vittnat om att och hur Guds rike är närvarande här och nu. Han med sina ord talat om Guds rike, och han har med sina under, tecken och kraftgärningar visat att Guds rike är. Men från den här punkten, kapitel 9 och vers 51 och framåt, så får Jesu undervisning en lite annan karaktär. Nu talar Jesus mer om lärarskapets pris, om kostnaden för att följa honom, om vikten av att ge rätt gensvar till riket. Här är nu the point of no return. När Jesus är och vänt sig mot Jerusalem så finns det ingen återvändo. Nu måste berättelsen få sin upplösning. Och från den punkten fram till passionsdramat vid påskhelgen så är det liksom ett skeende i Lukas berättelse som kännetecknas av just det här. Kallelsen, priset för att följa. Och den här söndagen i 20-året sammanfattar det ganska väl. Den har rubriken Kallelsen till Guds rike. Och Jesus han har fram till nu med sin förkunnelse i ord och handling visat vad den som tar emot Guds rike får eller blir en del av. Och nu visar han med ord och handling vad priset är för att komma dit. Så låt oss läsa dagens text som är från Lukas kapitel 14 och vers 15 till och med 24. Lukas kapitel 14 vers 15 till och med 24. En av gästerna som hörde detta sa det till honom: salig den som får vara med på måltiden i Guds rik. Jesus svarade: en man skulle ha fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa det: jag har köpt 5 par boxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa det: jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa det: herre, jag har gjort som du befallde, men lärda i stället. Genom att fundera att nog skulle någon väl själva dra upp en oxe eller rädda sin son om någon av dem hade fallit ner i en brunn, även om så skedde på en sabbat. Det står att de inte kunde svara på det, men det var väl för att de visste att det var sant. Sen kommer några verser där Jesus kommenterar själva bjudningen. Han kommenterar bordsplaceringen och att gästerna som var där försökte få den främsta platsen. I den antika världen handlade allting om heder och status. Att få heder och ära för saker och att på allt sätt försöka undvika att tappa ansiktet och på så sätt förlora heder och ära. Det var så centralt. Det kan vara svårt för oss i vår del av världen att riktigt förstå det sättet att tänka och förhålla sig till omgivningen. Men det präglade den antika världen. Det handlar om att få heder och ära och att inte förlora den. En gemensam måltid, likt den Jesus är bjuden på, det var ett utmärkt sätt att, så att säga, klättra i statusrang bland omgivningen. Och vilket bättre sätt än när man ser till att få en framskjuten placering vid hedersbordet. För den som satt vid liksom, nära de fina platserna, ja, den tjänar ju heder och ära gentemot de som satt längre ner i sämre plats. Jesus, han talar istället om ödmjukhet. Att som gäst frivilligt ta den nedersta platsen för att istället bli upphöjd. Till världen så påpekar han vilka som inte är bjudna på den här festen. Nämligen de som står längst ner på skalan över heder och skam. Det var de som inga räknade. För som värld fanns det också möjlighet att genom att anordna en bra fin måltid så tjänade vi också i heder och ära för det. Jesus avslutar med att ge nästan ett himmels evighetsperspektiv. Genom att säga att den som bjuder in de som inga räknar med, de som inte kan ge någon belöning i det här livet, den personen kommer istället få belöningen i evigheten. Och som svar på det Jesus säger så är det en av gästerna som utbrister, och det låter nästan som en slags allmän skål runt bordet: salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Underförstått: saliga oss. Saliga vi som är så duktiga och som självklart kan räkna med att få en plats i festen i Guds rike. Gästen underkänner därmed allt som Jesus har sagt. Därför att Jesus har ju kritiserat dem och de lyssnar inte alls på det och annat. De ser sig som självskrivna i Guds rike. Och då berättar Jesus den här berättelsen, den här liknelsen som vi just har hört. Jesus vill visa att fariseerna och de lagliga genom sitt sätt att behandla andra, genom sina attityder till makt, status och rikedom, de riskerar att ställa sig utanför Guds rike. De riskerar att gå miste om Guds stora fest. För det är liknelsens huvudpoäng. Den människa som värderar ägodelar, status och makt eller någonting annat högre än inbjudan i Guds rike och den fest som det innebär, den människan riskerar att ändå upptäcka att den missade allting. Så allvarlig är Jesus i den här liknelsen. Den som värderar annat högre än inbjudan till Guds rike, den som inte svarar ja och kommer när festen är redo, den kommer inte att vara med. Det här är ord som borde få var och en att stanna upp ett slag. Jesus liknelse är formulerad så att ursäkterna som de här första gästerna gav till att inte komma, de är parodiska. Det är inga riktiga, verkliga ursäkter. Och säkerligen så skrattade fariséerna och de laglärda lite åt de här ursäkterna när Jesus berättade sin berättelse. För ingen i en tillvaro där det för de flesta handlar om att lösa mat för dagen, tacka nej till att komma på måltid, tid där man får gratis mat. Och i en tillvaro där allt handlar om heder, status och ära, vem tackar nej till en fest där möjligheten finns att tjäna och klättra i heder och hamn på det sättet? När man ordnade fest i antiken så var det vanligt att man först skickade ut en inbjudan och sa: vi ska ordna fest, vill ni komma? Och då svarade man ja. Och sen slaktade man djuren, tillredde och lagade allting. Men när vi som var redo för fest, då skickade man ut för tjänare att liksom hämta de som var bjudna, som hade svarat ja. Och det är vid det tillfället som gästerna nu tackar nej. För det första så innebär det oerhört skymf och kränkning av festens värld. För det andra så innebär det att ditt ord inte går att lita på. Och i en muntlig kultur där ära och heder var allt, så var ju vikten av en människas ord att det gick att lita på, det var ju oerhört centralt. Och så är det ju då de här ursäkterna. Jesus säger att alla hade en ursäkt att komma med. Och så ger han tre exempel. Den första har köpt en åker och måste gå och titta på den. Att köpa en åker utan att titta på den först, det är ju ganska korkat om vi ska ha en klar folk. Att dessutom tacka nej till en fest som man tidigare tackat ja till för att gå och titta på en åker man har köpt utan att titta på den innan, det är ju jättekorkat. Jord och grus, det ligger ju kvar där till dem efter. Det springer ju ingenstans. Så det kan ju knappast vara en ursäkt. Nästa person hade köpt 5 par oxar som den kunde testa. Om man kan köpa 10 oxar i den antika världen, då var man knappast fattig. Man var väldigt rik. Personen hade garanterat ett antal oxar sedan tidigare. Och deras dynglighet, om man inte verkar ha testat det innan, ja, den påverkas inte av att testa skyld eller någon. Den tredje personen, den som just gifte sig, ja, den kanske vi kan ha något större sympati. I 5:e Mosebok, kapitel 24, versen, så fanns det en regel som sa att den man som har nygift blev undantagen från militärtjänstgöring under det första året, för då skulle man vara hemma och glädja sin hustru. Men att gå på fest en kväll kan man knappast likställas med att göra lumpen eller att gå ut i militären. Och dessutom hade också den här personen tackat ja till festen tidigare. Ursäkterna är usla. Kanske känner du och jag samma sak. Vem skulle egentligen tacka nej till en fest för sådana saker, av sådana skäl? Men om vi vänder blicken till oss själva, om vi funderar över hur det ser ut i våra egna liv, vilka ursäkter har vi för att inte vara med här? Vad är det i våra liv som vi bedömer är så mycket viktigare än att vara med Gud? Vilka ursäkter har vi som gör att vi inte firar gudstjänst, inte söker Herren i ordet och bönen, delar evangeliet eller möter våra syskon eller hjälper andra på olika sätt? Är våra ursäkter alltid så mycket bättre? Jesus ord är en varning till alla oss som kanske lite väl självsäkert ibland räknar med att vi kommer garanterat vara en del av Guds rike. Det går inte att på eget bevåg, med egna förmågor och krafter, ta sig in i Guds rike. Men man kan med egna krafter tacka nej till inbjudan. Det räcker inte med att säga ja till inbjudan för första gången. Jesu liknelse visar att när festen väl är, så behöver man tacka ja och liksom dyka upp när festen väl pågår. Men Jesu ord visar också på Guds överraskande nåd. Den som ingen räknar med, den som är utstött och utsatt och utanför, det är just den som får vara med på Guds rikes fest i slutändan. Det är ju sådant som Guds rike är. Det bygger på helt andra parametrar, tar hänsyn till helt andra saker än vad världen gör. så stod man varning till dem som kallt räknade med att vara med del av Guds rikesfest. Så är samma ord en mjuk, nådefull viskning till den som känner sig så oerhört ovärdig. Just dig vill jag ha med på min fest, säger Jesus. Det blir ord fulla av Guds överraskande nåd. Till den som inte har något att komma med erbjuder Gud allt. Sådant är Guds rike, sådant är Guds nåd. Det är därför Jesus ständigt möter motstånd. Därför att riket är ett annorlunda slag. Det fungerar inte på något vis så som den här världens rike fungerar. I Guds rike förvandlas sniglar till tigrar och juveler till grus. Nej, grus blir juveler tvärtom. När tjänarna gick ut för att hämta besökarna och deltagarna på festen så var det för att allting var redo. Festen var klar och stod redo att börja. Så är det ju också idag. Guds rike är ju här just nu. Den festen finns ju tillgänglig exakt just nu. Allting är redo. Så när inbjudan går ut idag och alla andra dagar så är det inte till fest långt borta någon annan på. Det är ju till en fest som pågår här just idag. Guds rike finns här mitt ibland oss. Det är en verklighet för var och en som tillhör Jesus. Och kyrkans vittnesbörd behöver präglas av den glädje som det innebär att få bjuda in människor till den fest som Gud har förberett. En festlighet som pågår i nuet och i hela evigheten. Det finns också ett visst mått av bruska, av angelägenhet i Jesu liknelse. När världen har fått de dåliga ursäkterna så säger han till sina tjänare, gå genast ut. Och när tjänarna kommer tillbaka och världen sänder ut dem andra gången så säger han att de ska se till att människor kommer hit. Ordet som används, som är översatt, se till. Ja, i andra sammanhang så används det för att befalla eller det översätts med att tvinga. Och det uttrycker att tjänarna skulle inte bara leta lite laglöst och gå. Kanske hittar det någon som vill komma eller inte, utan gör allt ni överhuvudtaget kan. Gör allt som står i er makt för att det ska komma människor till Guds fest. Det handlar inte om att tvinga människor, vi ska inte släpa in människor i Guds rike. Utan betoningen ligger på angelägenheten. Gud vill att huset ska bli fullt. Och vi sänds för att bjuda in människor. Och vi sänds med uppmaningen, gör allt ni kan för att bjuda in människor till Guds rike. Jesu liknelse, den påminner oss om festen i Guds rike. Den påminner oss om hur Gud ständigt strävar för att hans hus ska bli fullt. Vi påminns om att inbjudan till riket är nåd och endast nåd. Men det är definitivt ingen billig nåd. Det är nåd med ett högt pris. För den som likt fariséerna gjorde där Jesus att självklart räknar in sig själv till festen, så är Jesu ord en varning. En manar till ödmjukhet och omvändelse. För den som självklart räknar bort sig själv, så är Jesu ord ett tecken på Guds överraskande nåd. Det är en inbjudan att just du vill Gud ha med på sin fest. Den här festen, den pågår just nu. Och lik tjänarna så sänds också vi ut för att bjuda in gäster från nära och fjärran till att delta. Låt oss än mer drabbas av angelägenheten i att göra det. Och låt oss än mer präglas av glädjen i att få vara med på Guds rikes fest. Amen. Vi ber tillsammans. har någonting att komma med. Herre, låt dina ord få vara som balsam för själen. Låt det få vara en mjuk viskning som påminner oss om att just vi, just oss, vill du ha med på din fest. Och Herre, låt oss som ditt folk i den här bygden, i det här landet och i den här världen ännu mer få drabbas av angelägenheten i att bjuda in människor till ditt rikes fest.